Söndagen den 17 april 2016 var jag i Stockholm med kurs, föredrag och frågestund. Temat var världssituationen. Vart är vi på väg? Vad kommer framtiden att visa? Varsågoda.
Nu har jag nästan pratat i 2 gånger 45 minuter, så jag tror nästan jag skulle vilja säga att är det någon som har frågor, så vill jag gärna svara på det här på första raden.
Jag funderar på det här att vissa länder vägrar att ta emot flyktingar, att det är så, detta är verkligen ett tecken på bristande solidaritet med andra länder. Sverige har ju tagit emot väldigt många. Men däremot andra länder gör det inte alls.
Ja, det blir framfört att vissa länder vägrar ta emot flyktingar och sånt. Men här skulle jag vilja säga att det borde vara ett angelägenhet för FN. Det är ju klart att Grekland, som har dålig ekonomi i förväg, de kommer aldrig till Grekland. Det borde ju inte heller vara Greklands eget problem. Men problemet är att det borde vara ett globalt, helt globalt skulle man lösa det där problemet. Och då är det så klart, de länderna som är i närheten av brännpunkten, de tycker det är lite orättvist att de ska ta sig an så mycket. Så man får hoppas att FN blir starkare, eller man går in i flera internationella, för det är en global uppgift med flyktingarna och hur man ska... Alltså det är ju klart att vi ska ha gemensam ekonomi med alla länder. Det är ju, nu har vi ju 12 murar, till exempel inom EU så stödjer man det europeiska landbruk. Man vill inte köpa från Nordafrika och Mellanöstern. Det var ju mycket bättre att hjälpa dem på det sättet. Och sluta med 12 murar och köpa deras produkter. Så kunde de ju bli rika istället för att hålla dem ut. Och jag tror också det är lite karma på det sättet. Att man har faktiskt utnyttjat de där länderna ekonomiskt och hållit dem ytan ifrån. Det ger ju också karma. Och så får man också betala för lite flykting. Alltså, det är klart det är karmiska förhållande. Men Martinus menar det kommer ju inte att bli någon ordning här på klotet. Før man får en internationell världsregering. Allt ska ordnas på global plan på demokratisk sätt. Men altså, jeg tycker jo, Sverige får vel mye bedre karma end danskerne. Jeg tror, at svenskerne kommer at gå om ved danskerne, derfor at de har taget imod så mange flygtninger. Og det vil vise sig, at det bliver mye berikende. Og det er en styrk for ytrikshandlen. Tak for flygtningerne får man mye flere kontakter ute i verden. Og kan eksportere mere. Robertus?
Ja, det kanskje er en lite naiv fråga, men... Jag har ofta hört ett uttryck som du använder i föredragen, men jag har aldrig hört det lite mer djuplodande eller pedagogiskt från någon. Och då, det är det här med att Martinus säger vid en tidpunkt att nu har jag skrivit tillräckligt för alla ska få kosmiskt medvetande. Jag har en viss förståelse för det, men skulle vilja utveckla det lite mer djupare, lite mer pedagogiskt än att bara stanna vid det.
Okay. Ja, alltså Robert har hört in till flera föredrag av mig och han har konstaterat att jag ofta har använt ett Martinus-citat där Martinus säger att nu har det skrivits tillräckligt mycket till att man kan få kosmisk medvetande på det här klotet. Och så efterlyser Robert en ytterligare argumentation, en ytterligare belysning, att jag inte stannar upp bara vid uttalandet, men alltså liksom preciserar det. Och det vill jag mycket gärna, och då kan jag ju ta och göra lite reklam för min bok, Martinus och den nya världsmoralen. Och slutklämmen i den här bok är kapitel 15, ett oumbärligt studium. Man måste studera andlig vetenskap för att få kosmisk medvetande. Det är ju fräckt med ett sånt påstående. Och jag skrev en lång artikel om det till Kosmos, som de tyckte ja, det är väl rätt det jag skriver, men det var lite onödigt att sätta det upp på det där sättet. Men jag skulle vilja säga, om du läser nu kapitel 15, så står det alltså att, att det är ett oumbärligt studium. Och då kan man ju säga att det behöver inte absolut bara det att det är Martinus, men det ska i alla fall vara andlig vetenskap. Och det är då den enda riktiga andliga vetenskapen som har skapats här på klotet. Och argumentet i det här kapitlet, det är alltså att man bildar talanger A, B, C-stadium. Man kan inte gå från att intressera sig för musik och så vara en virtuos. Man måste gå igenom A, B, C-stadiet. Och där är det ju då alltså Martinus argument är man kan inte få kosmisk medvetande och springa över A-stadiet. Och A-stadiet, det är att studera de kosmiska analyserna. Och som jag nämnde för, det var ju det där med att vem blir de första? Ja, nu kommer jag snart ikke ihåg om det var igår eller till intervjun eller sånt. Men i sitt 85-årstal taler Martinus om, hvem bliver de første mennesker her på jorden, som får kosmiske glimter. Og så får vi dele menneskeligheden i tre store deler. De med grov karma, det er Syrien og Irak, og de får krig, og det er virkelig en grov karma. Så er der en tredjedel af jordens menneskelighed. Det er de, som betjener sig af dem narkotisk-animaliske næringsceller. Man drikker vin og sprit og røger og tager lidt opiater, og så æter man kød og så. De kan också få många sjukdomar. Och den sista tredjedelen, det är de människorna som har studerat de kosmiska analyserna och försöker att leva enligt de kosmiska analyserna. Det var en äldre dam som frågade Martinus, finns det någon risk för att jag skulle förlora intresset för dina kosmiska analyser? Så garanterade man henne, Martinus henne, så länge du försöker att efterleva analyserna kommer du inte att förlora intresset för analyserna. Och vad betyder då det att leva efter analyserna? Jo, men då skriver Martinus ju, vi bildar karma eller öde på tre stora områden. I vår relation till andra människor, i vår relation till djuren och i vår relation till mikrokosmos. Och om man på alla tre områden försöker att leva efter analyserna så kommer man att höra till dem som blir de första att få kosmiska glimtar. Men det jag menar, det är ju när Martinus här förklarar A-stadiet, det är att man studerar de kosmiska analyserna. Det är oombärligt att man först ska studera det. Sen ska man börja praktisera det. Och så blir det alltså automatfunktion. Så Martinus menar alltså detta att bli en kristusvarelse, att få kosmisk medvetande. Det innebär att man en gång har varit djur med sitt ångestskrig. Det innebär att man har varit naturmänniskor och haft sådana religioner. Det innebär att man har trott på allmänliga, vanliga trosreligioner. Det innebär att man har varit materialist och intresserad i fysisk vetenskap. Och det innebär att man måste också bli intresserad i andlig vetenskap. Alltså man kan inte hoppa över något av dessa trin i hela utvecklingen. Och det är det då alltså Martinus menar, det är absolut nödvändigt på ett visst steg i utvecklingen att man har tillgång till att studera andlig vetenskap. Lika nödvändigt som det är att man också ska kunna studera fysisk vetenskap på ett tidigare stadium. Och när man då har studerat det så har man en önskning, en längtan, man har en teoretisk förståelse. Det är talangen på A-stadiet. När man då försöker att leva efter det där i den praktiska världen, då är man på B-stadiet. Man tränar och övar. Och C-stadiet, det är när man kan göra det helt virtuost. Så därför är det alltså en viktig sak att den andliga vetenskapen har inkarnerat här på klotet. Naturvetenskapen har en arbetsmetod som innebär att de forskar och forskar och forskar och forskar. Ganska stegvis lär de sig mer och mer. De kommer till större och större kunskap. Det är en lång kontinuerlig process inom den fysiska vetenskapen. Men den andliga vetenskapen har Martinus skapat tack vare intuitionen. Och han hann med inom sitt liv att skapa en helt färdig andlig vetenskap. Och han säger, denna andliga vetenskapen, den ligger nu och väntar på att den fysiska vetenskapen arbetar sig upp till den andliga vetenskapen. Och de kommer att bli förenade. Han talar om tanken från ovan, det är intuitionen. Och tankeprocessen från nedan, det är ju intelligensen. Han talar alltså också om forskning på tvärs av materien, det är ju den fysiska. Och forskningen på längs, alltså i där korsets tecken. Så Martinus har alltså skapat en helt färdig andlig vetenskap. Och det är ju ett mycket speciellt tillfälle att man faktiskt får besök av en gäst från högre värld som kan servera en färdig vetenskap. Och det är ju en stor överraskning att sånt är möjligt. För det var ju alltså inte möjligt av den naturvetenskapliga. Och Jesus var ju också en gäst från en högre värld. Och då talar Martinus om att de världslärare som kommer, de kan ha en större eller mindre invigningsgrad. Och han säger ju Moses, han skulle ju ha mördat en annan man. Han kunde ju idöma dödsstraff. Moses var knallhard. Det var riktigt. Han var meget, mycket sträng. Men han hade en viss invigning. Och på den tid behövdes det inte mer. Men de som ska vara världsåterlösa i de sista stadierna, Buddha, Jesus, Martinus, de skulle alltså ha en högre invigningsgrad. Och där var Martinus alltså med full kosmisk medvetande. Så säger Martinus också någon ställe, ja, Jesus han kanske kunde födas en gång till, alltså det kommer ju komma fler ner, men vad skulle det hjälpa Jesus komma en gång till? Så gick han igen i öknen och predikade, och så blev den syge på honom, og så korsfæstede man honom, og så han fort og forlod dem, de ved ikke hvad de gør, og han har derfor en givet bærespredikken. Hvor mycket skulle det hjælpe, at han kom og gjorde det samme en gang til? Og da sagde Martinus jo faktisk, at de sløser ikke med værtsorderløsere af den kaliber. Det kommer ikke flere, end de egentlig er nødvendige. Og Martinus er en værtsorderløsere, even om han siger, at han ikke er værtsorderløsere i den betydelse, at han skal dyrkes ligesom Jesus. Det var sådan en gæst i Klintersen. Det var vel konstigt. Det er jo ingen portræt af Martinus. Eller her i Stockholm. Hvorfor er der ingen fotografi på Martinus her i lokalen? Jamen det var jo fordi Martinus hele tiden understryk, jamen det er ikke min person, man skal ikke dyrke mig, det er analyserne, og han vedholder der hele sit liv, jamen det er ikke mig, jeg skal ikke være nogen autoritet. Det er det gamle religiøse, at man har nogle gud, og man har nogle helter, og det største det er at møde mesteren. Så sagde Martinus, jamen det er ikke det væsentlige, det er analyserne. Jeg har selv været fysiklærer, og der sagde man jo, at Newton upptäckte eller kom på ideen om gravitationslagen, tyngdlagen, nær et æble følte til jorden. Det er jo interessant at vide, hvor fik han ideen? Men er man videnskabelig fysiker, så spiller det ingen rolle, om han sat under en kjørsbærstræ, eller han ville at gå en sving, eller han ville simme, eller hvad han gjorde. Det er, kan det reproduceres? Var det sandt? Var hypotesen korrekt eller ukorrekt? Og det er det samme med Martinus. Egentlig er det ikke interessant, at han sat i en køjestol, og han så og så. Det, som er interessant, holder Martinus analyse, eller holder det ikke, er argumenten tilstrækkeligt stærkere. Og det var då Martinus opgift, at han altså inom et liv skulle materialisere en helt færdig andlig vetenskap. Og der lykkedes missionen altså, at nu fik han skapat så mycket, at det ikke længere var nødvendigt for mennesker at inkarnere på en anden planet for at komme åt undervisning i andlig vetenskap. Nu findes den her, men han skriver jo i början av livets bog, Bandit, det har vært mycket högt utviklade mennesker tidigare på det her klotet, men det var nødvendigt, at de fortsatte på andre planeter. For her hadde vi katolicismen og islam, og de kunne ikke få noen högre undervisning. Derfor fik de inkarnere på andre planeter, for det var oombærligt, det var helt nødvendigt i deres utvikling, at de skulle kunne få undervisning i andlig vetenskap. Men det er jo en jättestor skillnad på naturvetenskap og andlig vetenskap, at det faktisk er muligt for en person at gøre et færdigt verdensbild. Jeg kan ikke låte blive at tænke på Esperantons skabere, Ludwig Sammenhof. Han var et sproggeni. Han planerede og skabte fremtidens verdenssprog. Og det gjorde han helt genialisk. Det er svårt at ændre de eksisterende, ufuldkommelige sprog. Gradvist, og det er faktisk umuligt, men han skaber det helt færdigt og nyt. Og det står det også om her i kapitel 7, der er 32 sider om Esperanto. Og Martinus sagde jo, i fremtiden, i verdensstaten, der skal det ikke være nationelle sprog. Og han argumenterer for, at inget nationelt sprog kan blive verdenssprog. For det første derfor, at alle nationelle sprog er ufuldkommelige, derfor de er ulogiske. Og om man tog et nationelt sprog og gjorde det til værtsprog, då er det en partisk løsning. Det er ikke retvist, om det bliver kinesiske. Det är inte rättvist om de blir ryska. Men det är heller inte rättvist om de blir engelska. Och det heter one woman or two women, och det är ingen... Martinus säger fullkomliga människor. De vill ha ett fullkomligt språk. Och Esperanto är ett fullkomligt språk. Vivo Esperanto! Men varför pratar vi då inte alla Esperanto? Därför vi är så partiska. Vi vill inte ge upp vår nationella suveränitet. Det var en dansk politiker, Lone Dybkjær. Hon sa, ja men i EU, vi struntar i dansk, vi kan prata engelska. Kan ni se hur danskarna reagerade? Det var ju helt förfärligt. Nej, nej, vi ska ha lov att prata danska. Det var ju helt förfärligt att vi skulle ge upp och prata danska. Och, så det är faktiskt det största hindret för ett internationellt världsspråk. Det är förälskelsen i sitt eget land. Man har en partisk kärlek för sitt eget land. Och han säger ju alltså, ländernas nationalism, det är ländernas egoism. Och ländernas internationalism, det är deras altruism. Tack för frågan.
Men nu var ju frågan lite annat också.
Nej, jag skulle göra det lite mer pedagogiskt, men det var höjden av mina pedagogiska förmågor. Vad var det inte svaret på i hans frågor enligt dig?
Nej, alltså jag fick för mig att han menade, när Martinus säger, när Livets bok är färdig 1960, så var det tillräckligt för människor att få kosmisk medvetande på klotet. Och då bad han dig och lite... utreda det lite grann på djupet. Varför när Livets bok var färdig att allt det andra som du ofta citerar bara var extra? Så fick jag för mig att du frågade.
Okej. Ja, då kan man ju alltså fråga sig en andlig vetenskap. Hur många detaljer ska där klistras på? Och eftersom Martinus andliga vetenskap, det är teorin om allting. Och i principet så har Martinus svar på alla frågor. Men det är en fråga om detaljeringsgraden. Och då kommer man aldrig att bli färdig. Och då är det då är skelettet, hela stommen är klar med Livets bok. Då har man polprincipen, kontrastprincipen, man har hunger- och mättnadsprincipen, man har alla de stora principerna, det är tillräckligt mycket. Jag kan ge det här exempel från femte symbolbok som handlar om sjukdom och hälsa. Martinus skriver om orsaken till all sjukdom är brist på kärlek. Orsaken till all sjukdom är tankfel. Han visar vad orsaken är till det. Så säger Martinus, jag skulle också kunna skriva ett verk som påvisar orsaken till alla sjukdomar. Alltså som påvisar den kosmiska orsaken till alla sjukdomar. Varför får man diabetes? Varför får man skleros? Varför får man gikt? Det finns en kosmisk orsak. Och Martinus sa, jag skulle också kunna skriva ett sånt verk. Men det skulle komma bli lika stort som Livets bok. Och jag sender det hönte med till min mission. Och så säger han, men i framtiden så kommer det också andra människor att få kosmisk medvetande. När läkarna kommer att få kosmisk medvetande, då kan de ju skriva det. Det ska också vara något till dem. Eller man kan också säga, nu har jag skrivit en bok om Martinus Darwin, intelligent design. Jag har själv många detaljerade frågor om den darwinistiska utvecklingen och hur blir hundarna till bavianer, blir katterna till marekatter. Det kommer, när biologerna kommer och får kosmisk medvetande, så kan de detaljera ut det. Och det är klart, det finns ju så geologi och sociologi, och det finns ju så många, alla universitetsämnen. Det kan man detaljera ut, men då kommer man ju i en större och större detaljeringsgrad. Den behövs inte för att få kosmisk medvetande, men det är mycket intressant och det vill komma. Så Martinus fick ju ta de helt stora principerna. Ibland så säger jag, tre principer räcker för att förstå hela världsbilden. Alltså huvudsymbolen och dem där. Och det ena principet, det är kontrastprincip. Det måste vara kontraster, annars kan man aldrig upplever någonting. Och så får det också vara ett kretsloppsprincip där man kan gå från den ena kontrast till den andra. Liksom natt och dag och sommar och vinter. Och så är det alltså en princip med hunger och mättnad. För att uppleva något, då måste det vara två kontraster. Och när man är med på en kontrast så måste man ha tillgång till en annan kontrast. Och varför skulle man gå? Det är därför det finns en princip om hunger och mättnad. När man är med på den ene så går man till den andra kontrast. De tre principerna så har man faktiskt ett skelett till hela världsbilden. Man går i ett evigt kretslopp för att få livsförnyelse. Og det er baseret på hunger og mætnad, kontrastprincip og kretsløbsprincip. Det er jo virkelig altså mye enkle principier og sånt. Og der findes altså tilrækkeligt med principier i livets bog til at forstå det. Og det ekstra, der lægger man jo ekstra på, for eksempel det her med femte symbolbog. Jamen, den var kanskje ikke så nødvendig, men det var endnu inspirerende for os at få sat lidt mere detaljer på, hvorfor får man ondt i morgen, hvorfor får man hjertesygdom, han har givet så der små eksempel. Så det er jo bare, man kan jo fortsætte i det uendelige med detaljer og frågor og svar med Martinus. Så det er vel bare det rigtige for at få kosmisk medvetande. Men Martinus var jo generøs. Han ville jo give så mye, som han overhovedet orkede.
Jeg tænker som et komplement til dit svar. Normalt tænker vi jo tid- og rumstankar, de er begrænsede. Men når man studerer Martinus kosmologi, så lærer man tænke sig evighetstankar. Og det er jo evighetstankar du måste ha for at uppleva evigheten. Så det er en tilvænning at tænke i de her store perspektiven.
Absolut, absolut. Ja, altså, det bliver anført, at det nye i den andlige videnskab, det nye med Martinus, det er jo, at man får tænke i evighedsperspektiv, evighed og uendelighed. Og det er jo også det her med Jorge, det repræsenterer også evigheden og uendeligheden. Og for at forstå hele verdensbilden, er det jo uendelighed i makrokosmos og uendelighed i mikrokosmos. Så det er jo grundstommen, det er jo kernen i hele Martinus' verdensbild. Det er evigheden og uendeligheden. Uden det kan man ikke retfærdiggøre mørket og lidende. Det behøves altså, det evige perspektivet. Har man været rig i et liv, så kan man... har været fattig i et liv, så kan man blive rig i næste. Og var man ensom i et, kan man... Altså alt når jo en balance, når man har evigheden. Da kan man jo gå på både sider. Men om man bare har et liv, eller et begrænset antal liv, om jeg har fået for mye ulykker, og du har fået bedre vilkår, end jeg har, der er stor uretvise. Men tak for evighedsperspektiven, der kommer det hele at jævne sig ud. Og det er jo ikke for ingenting, at Martinus' værk er den evige værtsbilden. Og det er jo, det er jo centrum om alle hans analyser, om man plukker bort evigheden og uendeligheden, så falder hele logikken i Martinus' værk.
Ja, jeg har en liten tanke her apropå de her evige principerne. Martinus skriver mycket om lagen för orsak och verkan och så karmalagen, det vi kallar för. Men det, jag har inte stött på, du som har bra översikter över hela litteraturen och att han har alla föredrag. Jag har inte stött på så många ställen där han mer ingående förklarar så att säga mekaniken i karmalagen. Hur sker detta?
Ja.
Alltså, det enda förklaringen jag vet är ju det här med att han säger att man liksom sänder en energiimpuls ut i världsbygden som förr eller senare kommer att komma tillbaka till mig själv.
Ja. Och jag ska summera. Det rör sig alltså om lagen om orsak och verkan. Det rör sig om karmalagen eller ödeslagen. Og Daniel efterlyser, om det findes en mere detaljeret mekanisme, hur funker det, hvor er principen, og han tykker ikke, at det er så mange stillen der Martinus skriver om det. Og nu kommer jeg at tænke på tiden på vinterskolen i Klint. Og der havde vi lidt et slang, når vi diskuterede det der. Vi havde shorter-teorien og resonans-teorien. Og charterteorien, den går på, ligesom man er på charterrejser, så rejser man ud, og så rejser man hjem igen. Det er jo princippet i din charterrejser. Og så er det altså, vi skikker ud en energi, og så kommer den til boks. Og der skriver Martinus altså mye klart om charterteorien. I den fullkomliga födan. Där skriver han mycket påtagligt att man kan se karmavågorna som stora cirklar som går ut i världsrymden. Och där på väggen ser vi också evighetskroppen. Och det kan faktiskt också ses som dessa karmavågor man har skickat ut och de kommer tillbaks. Så kunde man se vår karmabildning som med kosmisk medvetande, så skulle vi också vara en glob där vi har alla dessa karmavågor. Och Martinus skriver faktiskt ett ställe. Det läser kanske konstigt, men i vår evighetskropp, där bär vi också på olyckor. Där kan vi också bära på en bilolycka. Det låter ju konstigt, men vi kan ju ha gjort något som gör att vi ska utsättas för en bilolycka. Och dermed går vi ju faktiskt med olyckan i vores kropp. Men i, då skriver han då också i den fullkomliga födan, att det är princippet som blir skickat ut i världsrymden. I form av en karmabog. Om jag nu sitter på restaurang och jag spiser med kniv och gaffel och på fin porcelänstallrik och sånt, så säger Martinus att genom man med det kött, så har man medverkande till att djuren blir slaktade. Och därför har man inte själv skydd mot att bli slaktad, att bli dödad i en bilolycka. Men det är ju två helt olika saker. Jag sitter mycket kultiverad och spiser med kniv och gaffel och serviett och sånt, och så blir jag skyldt över av en bil. Det är ju helt olika saker. Det var också en gång, jag skulle kanske inte säga det, men det var också ett uttryck vi hade från vinterskolan. Og det var en som så, jamen det er jo konstigt, her sidder man spiser med kniv og gaffel, og så får man en bil i nakken. Og så har det ved en kys i Klint nogle gange, da jeg så, og så sidder man der spiser med kniv og gaffel, og så får man en bil i nakken. Og så var der en herre på 82 år, det var første gang han var i Klint. Og så i frokosten så sagde han, jeg har været udsat for en bilulykke. Jeg skulle gøre et venstre sving, og holde midt i væggen, og skulle svinge til venstre. Og så kom der en bil for fuld fart, og skød op bakke hunden. Og det der chokket, og han fik jo skåret at hyve det lille, det sat fort for ham. Og han har det i 2-3 år undret, han fatter det ikke, hvorfor den der, hvorfor skulle han opleve, at den der bilen kørte op bak i hånden. Men efter så spiser man kødt, og så får man en bil i nakken. Så han, nu forstår jeg det, nu forstår jeg det, tak skal du have for forklaringen. Men det Martinus så siger i karmans mekanisme, det er ikke handlingen, det kommer, det er princippet i handlingen. Så det sker altså en transformation. Og jeg møder ofte der frågan, hvorfor bliver kvinder voldtagne af mænd, for kvinder voldtager ikke mænd. Og der er kanskje nogle avancerede typer, som klarer af, men det værker være sådan, at det er mere mænd, som voldtager kvinder end omvendt. Men då kan man sige, hvor er princippet i en voldtægt? Det er i alle fald en førudmykelse, en seksuel førudmykelse. Jamen, du måske kvinder har andre sæt at førudmyke en mand på det seksuelle område, for det er princippet, som går ud. Det findes, jeg behøver ikke at gå i detalje, men det findes jo mange ulike sæt, så kvinder kan førudmyke mænd seksuelt. De kan sige nej, eller de kan håne, eller latterliggøre, eller man kan behandle små pojker på fel sæt og sådan. Så kan de også komme tilbage. Så det er altså princippet, som bliver skikket ud. Men så siger Martinus også, og det er det, vi kalder resonansteori, man skal også have en bestemt våglængd. Om jeg nu vil slås og slå andre og sådan, så skal jeg have den der karma tilbage. Men om jeg nu bare er tilsammen med venlige mennesker, så kan jeg jo ikke få den der karma tilbage. Men så drikker jeg mig fuld og går ud i de værste kvarteren i starten, og der er andre på værtshus, dem vil også slås og sådan. Då kan den der karmavågen komme tilbage. Derfor der findes mennesker, som er på den våglængd, som kan udløse det. Og derfor taler Martinus om, at karman kan ikke komme ud ingenting. Det skal være medier eller redskab, som skal overføre den der karman. Og så kommer den jo ned i resonans. Man kan også sige, om man nu har været soldat og dødt andre soldater, så skal man selv døde sin krig. Men så inkarnerer jeg et land. Der findes ingen krig under hele min levetid. Næste gang inkarnerer, så er det heller ingen krig. Jamen, så sagde Martinus, man kan jo ikke få sit karma, før de fysiske betingelserne er forhandlet. Altså, det måske jo være der. Så iblandt får man også vente. For jeg har også et eksempel med en mand i Danmark. Han var gift. Så blev han skilt. Og så cykler der han ind bak i en parkeret bil, og gik igennem baklysen, brød nakken og kom i rullestol. Og ved det tilfælde, der har han redan fået en ny kæreste. Så ni skal akte jer for at blive skilt, så risikerer ni en sådan ulykke. Nej, men det jeg tænkte, det var ikke den første frys öde att hon skulle ha en man i rullstol. Men den andra där, hon skulle uppenbarligen uppleva att ha en vän som satt i rullstol. Så det är klart, ofta är det ju komplicerat att man kan inte få sitt karma för de fysiska förhållanden stämmer. Också med dem man är i närheten av och sånt. Så det är ju... Men Mogens Møller använder ofta det där exempel med karma. Det är nästan om man är flygledare på flygfält. Det är 10 flyg i luften. De ska ner allihopa. Och så säger flygledaren, nu tar vi nummer 7, och så nummer 2, och nummer 8, och nummer 3. Han kan liksom bestämma ordningen. Men ni förstår ju, alla flyg ska ju landa. Men då kan man ju bete sig på lite olika sätt. Och så gör jag så, så svarar livet med den karma. Så väljer jag något annat, så gör jag det. Så svarar livet med den karma. Vi har en lång, lång kö av karma, så det finns tillräckligt mycket att ta ut av. Så det är ju... Begge dele er jo sanninger. Altså det er, Martin siger på Torkel, han kan se det, han kan se disse karmavåger, der gør ud. Så er der også nogen, der siger, kan man da ikke springe hos siden for karmavåger, så den træffer brevid. Men det er jo ligesom der, karman ligger i ens egne elektriske strukturer, de ligger faktisk i ens evighedskrop på et sæt. Så er disse karmavåger faktisk en del af dig. Det er energi, at du har skikket ud om på vækst til boks, men på noget sæt, så er man integreret del ud af dig. Men altså, han forklarer jo på mange olika stellen, at det skal medier til for at udløse ødet. Og det så er livskunst, det er at sige, jeg vil være redskab for at udløse den gode karma. Ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret. Og det vil sige, om jeg gjorde noget stygt mod den anden menneske, men det gjorde ingen, for det var hans karma. Så gjorde han stygt mod den anden, det gjorde heller ingen, det var også hans karma. Han er ikke lidt uret. Men haken ved det er jo, at du er jo selv kandidat til at få en stygt karma. Så om ikke andet, så skulle man være interesseret i det for sin egen skuld. Martinus siger til og med også med at forlåte andre. Egentligen skal man ikke forlåte de andre for deres skuld. Man skulle forlåte de andre for sin egen skuld. For man ville få det så mycket bättre själv. Och så är det ju faktiskt alltså också med det andra. Alltså.
Ja. Jo, hur pass ofta är skyddsandarna engagerade i, eller skyddsänglarna engagerade i det här med att få tillbaka karma? Är det för det mesta automatiskt eller är det för det mesta andliga väsen som hjälper till?
Ja, det blir jag frågat om. Hur är det då med skyddsänglarna? Hjälper de till med att karman kommer tillbaka? Ska de medvetet arbeta med karman? Eller så kommer det mer eller mindre automatiskt? Och det generella svaret är, ja men det kommer automatiskt. Att det sitter inte, han skojar lite med det för att det sitter ju inte något människa upp i himlen och gör något karma-räkenskap och sitter och räknar ut och sånt. Det följer ju lagar för tilldragning och ifrånstötning och sånt. Och jag tror... Om man ønsker sig udvikling inom et vist område, jamen så kommer man jo at få den lektie, der skal til for at blive udviklet inom det område. Og så attraherer man jo selv det øde, som skal til for at udløse det. Iblandt kan det være lidt undrende talk med værtsoterløsning, men det er helt klart generelle svaret, det er, at karma foregår automatisk. Anders skulle det jo være et utroligt stort regenskab med at holde styr på alle mennesker, på alle menneskeligheder, på alle klot og planet i hele værtsalter og sådan så... Så det generelle, det er altså, at det går automatisk. Og man kan sige, at det er jo ligesom loggen for en tildragning og frontstødning og sådan, det går. Og det er jo også det, altså, om en menneske har en ønsker eller en længter, så sætter man jo selv en kraft i rummet. Jeg ønsker det, jeg længter efter det. Og så kommer det til ind til slut. Endeligt loggen for tiltrækning og frontstødning. Også, om ni har det svårt og besværligt og sådan, jo, men då kommer ni att bli mätta på det där tillståndet. Och det är en garanti för att det kommer att försvinna. Om man har tröttnat på något, man vill inte mer. Och det är möjligt, det tar lite längre tid än man själv tror. Men det är alltså garanterat enligt lagen för hunger och mättnad. Det som man är mätt på, det kommer att försvinna. Och det man längtar efter, det kommer till in. Och det är ju den dynamiska kraft i all utveckling. Och jag skulle också vilja säga att det är också det som är... dynamikken i det her med ødet. Det kan være, man på et åndeligt plan, så tykker man, jeg er vældig stolt og høbmodig. Jeg burde lære med at blive mere ødmyg. Jeg ville så gerne lære at blive mere ødmyg. Så kan man komme ned, kanske få ett liv i en rullstol eller sånt, så blir man ju mer ödmjuk. Så ni ska passa på med att önska er för snabb och för hög utveckling. För så önskar ni problem, så kommer besvären alltså. Så, och jag menar också att man kan ju justera lite undervägs. Att nu vill jag gå det hållet, jamen så tilldrar man det. Jag har också blivit tillfrågad om man kan ändra sitt öde. Och svaret är ju ja och nej. Varje minut, varje sekund är jag medarbetare på mitt kommande öde. Alla dessa energier, varje gång jag handlar, det skickar jag ut och det kommer tillbaks. Men vad jag har gjort i min forntid, det får jag ta. Jag har två praktiska exempel. Det var en man som hade givit Martinus stora pengegåvor. Han hjälp Martinus genom att ge honom många pengar. Och så blev han sjuk. Och så beklagar han sig till Martinus. Martinus, jag förstår inte det här. Nu har jag hjälpt dig med så många pengar, och nu har jag blivit sjuk. Det förstår jag inte. Ja, men säger Martinus, orsaken till att du är sjuk nu, det ligger i din fortid. Och det du gett med pengar, det kommer du att få i framtiden. Och jag tror också, det var en översättare som också blev sjuk och beklagade sig lite. Men Martinus, hur kommer det så jag blir sjuk, när jag hjälper dig med att översätta? Jamen, svaret är det samma. Du kommer senare att få god karma för det, att du är översatt. Men att du är sjuk nu har en annan orsak. Så det tar ju också lite tid att ändra på sitt öde. Men man kan ändra på sitt öde genom att börja bete sig på ett annat sätt nu. Och då är det, när man har lärt en läxa i livets skola, då behöver man inte mer lidande på det punkten. När man slut, när man inte kan döda andra, när man kan inte göra olika fel, så får man skydd. Och det är ju den där underbara skyddsprincip. Man får själv samma skydd som man ger andra. Och därför menar Martinus också, när han talar om det här med kriget och sånt, så man ska inte vara så rätt på ett sätt, alltså, för man får det karma. Skyddar man andra, är man själv skyddad. Och skyddar man inte andra, så är det ju nödvändigt att jag får den här karman. Och det skulle jag inte ha sagt. Jo, alltså, ibland så kommer jag av med ved genom att... I går kom det också en färja från Finland, så kom jag också helt av med, vad händer där? Men det
är faktiskt huset som flyttar på sig.
Okej. Okay. Okej. Okay. Det är jag som börjar bli lite svindelig. Men jag skulle vilja säga det här med att Jesus, han säger, låt denna kalk gå förbi mig när han blir korsfäst. Men ske inte min utan din vilja. Fader, ske inte min men din vilja. Och det är ju, säger Martinus, en bra formel. Man ska ju lära sig att förstå det. Men han säger, genom att upprepa, fader, ske inte min men din vilja, kan man lära sig att gå igenom världen utan fruktan och utan ångest. För liksom, kan jag slippa för besväret, så låt mig slippa. Men är det din vilja, då betyder det, är det här lidande nödvändigt för mig, för det kan bli en Kristusvarelse? Då kom med det. Det låter kanske lite brysk. Bring it on. Jamen altså, är det nödvändigt, så måste det ju komma. Altså man kan säga, jag är rädd för att förlora mitt jobb. Jag är rädd för att jag ska skiljas, förlora min partner. Jag är rädd för att huset ska gå på tvångsauktion. Så bekymrar man sig. Men så kan man säga, om det är möjligt vill jag gärna behålla mitt jobb. Men om det är bäst för mig och min utveckling och för hela mänskligheten, så låt mig förlora jobbet. Jag skulle gärna vilja behålla mitt hus, men är det bäst för utvecklingen och hela samhället, så låt det gå. Och genom att faktiskt leva så i det dagliga livet och upprepa den där bönen många, många gånger, så behöver man inte vara ångest för krigen eller katastrof eller sjukdom eller sånt. För man kommer att vila mer och mer i, allt vad som kommer till mig är en fördel för mig. Men vanligtvis så vill man gärna undvika det som är obekvämt och obehagligt för mig. Martinus säger också att man kan ju gå i förbön och be för andra människor. Och när det finns något stort problem, då vill man ju gärna ha en lösning som är bekväm för mig. Låt oss säga att det är ett äktenskap, och det är en som tränger in i äktenskapet. Så blir det en sådan trekantsdrama. Och så kanske fruen, hon ber om att få sin man tillbaka, men han har funnit en annan älskarinne och sånt. Men... så säger Martinus, om man får den här inställningen, är det en av oss tre som ska vara olycklig, så ber jag till att det blir jag och inte de andra. Jag kan ge avkall på mitt behag och min bekvämlighet. Jag önskar bara att är det oundvikligt att en ska bli olycklig, så ber om det för mig, blir mig och inte de andra. Och det är ju det, der ligger i ett seminar. Så säger Martinus, då är det inte svårt för skyddsänglarna att komma med den rätta idé till den människa. Och han skriver ju i slutkapitlet i Getsemane trädgården, det är kosmiska lektioner 1.
2.
Det är vax. Jag har fått studera de svenska artikelsammansättningar lite grundligare. För annars skulle jag vilja säga det är småbok nummer 15 på danska. Men här har jag funnit min svenska överman. Men då skriver han alltså sjunde kapitlet. Det är alltså den nya situationsmöjligheten. Man har förlorat något, man har mistat något. Men så ser man ju, ja, men det är ju en liten dörr som står lite på glänt. Och där finns en möjlighet där och där. Så börjar optimismen att komma tillbaka för man ser att det är nya möjligheter. Och är man inställd på inte att skada andra och påtar sig lite obekväma saker och sånt, jamen så får man hela den andliga världens medhåll och så får man all möjlig inspiration och hjälp.
Fler frågor? Jag tycker det är så inspirerande med frågestöd.
Ja.
Det är ju sällan vi har det.
Okej.
Okay. Så det tycker jag är så trevligt. Om du orkar, det fortsätter.
Jo. Ofta blir det ju ett miniföredrag när jag har frågestund.
Ja.
Det tar 20 minuter för... Ja, det är två där. Vi tar dig först. Nej, till vänster.
Jag har en fråga som är ett tema som har liksom bekymrat mig väldigt mycket. Jag tycker det. Och helt enkelt den karmiska förklaringen till det judiska folkets öde i samband med andra världskriget.
Ja. Jo, alltså det blir ju frågor om det judiska folks karma under andra världskrig. Mm. Och det har Martinus faktiskt vågat behandla.
Aha.
Och han har behandlat det i fjärde bandet av Livets bok. Har inte översatt till tyska än, så vi tar det lite lugnt. Så vi har översatt band 1, 2, 3, 5, 6, 7, man har sprungit över fjärde bandet. Og det er också det chockaste. Ej, nu tror jag att Christa har börjat. Men då, när Martinus då skriver något, så gör han det alltid generellt och principiellt. Han skriver inte något om enskilda personer eller länder eller folk. Så det gäller för honom att förklara att det som judarna har gått igenom ska alla andra folk också gå igenom. Men han menar att de var lite före i utvecklingen än de andra folk. Och det kunde kanske därför de sa att de var Guds utvalda folk. De var mer intelligenta. När jag gick i gymnasiet lärde jag mig att hälften av alla Nobelprisvinnare, de var judar. Så de har ju haft väldigt goda hjärnor. Och Martinus menade till och med också att när världsoriösaren Jesus skulle komma så skulle han ju ha den bäst möjliga hjärna man kunde få på det här klotet. Och det fick han genom att bli född i judarnas mitta. Men då menar han ju då att alla folk och alla individer kommer också till att känna sig jag är utvald av Gud. Vårt folk, danskarna är bättre än även svenskarna. Danskarna, det är de bästa och önskar att Danmark vinner fotbolls-EM eller vad nu det kan vara. Eller vi, alltså man har en nationell stolthet och egoism och vi är bättre än andra. Och så blir de all... Jag fattar ju inte att tyrkarna tycker att Turkiet är det bästa land i världen. Och tyskarna tycker att Tyskland är det bästa. Nej, Danmark är dock det bästa. Men har en sån egoism som alla individer och alla länder kommer att gå igenom. Och de var framför de andra i intelligensutveckling. Och det gjorde också att de på ett sätt gick in i en viss sorts materialism igen deras ekonomiska system. Och de var ju så duktiga så de blev väldigt rika för de var duktiga på att göra business. Och då blev de också mycket förhärdade. Generellt säger Martinus om karman att det mesta av den karman man får ligger endast 3-4 livs tillbaka i tiden. Och han säger att människorna på sitt nuvarande utvecklingssteg, de utvecklar sig väldigt mycket på 4 liv. Vi är så långt framme att vi kommer att förändras väldigt mycket de nästa 4 liv. Så det var nästan ett undantag att det har dröjt så länge. Och det kanske var därför att judarna hade inte sin egen stat. De hade inte sin egen armé. Men när man läser gamla testamentet, det är ju en krigs... Det var ju också en av de där judiska stammarna och sånt. De bar till Gud och Gud sa angrip i morgon, angrip i morgon. Och så gick de ut och utplånade fienden. Och, alltså det är ju, man ska ju också tänka på Abraham och sånt. Han levde väl på den där tiden, vad heter det, sen stenålder eller tidlig bronsalder. Det var ju nomader och sånt. Det var ju en väldigt primitiv tid och det var mycket krig. Men hela gamla testamentet är ju nästan en sån krigsberättelse. Och de var ju stora krigsherrar. Så Martinus menar alltså faktiskt att det karma de fick har faktiskt rot i gamla testamentet. Och min egen teori är ju också det där med att de har ju inte haft någon nationell armé. Så judarna som folk har ju haft svårt ved att komma i krig. För de hade ju liksom ingen armé. Det är ju netop Tyskland och Frankrike. Då har de en armé, så skickar vi de två arméerna på varann. Men judarna har ju inte haft någon armé. Alltså, Jerusalem, templet i Jerusalem blev ju utplånat år 70 efter Kristus. De blev fördrivna. De har ju faktiskt inte haft sitt eget land, och de har inte haft sin egen armé. Men alltså Martinus säger ju också att många av de där judarna som dog under andra världskrig, de var väldigt humana och väldigt fina. Men en dag så kom ju ändå Gestapo och bankade på dörren och tog dem. Och så säger Martinus, ja men de har haft någon mangel, enorm brist i sin karaktär. De behövde lite mer lidande. Och det finns ju också många mirakulösa historier om jyder som blev frälsta, som gömde sig, som det lyckades att flykta från lägren och sånt. Men det Martinus garanterar, men ingen har fått någon orättvis lidande och ingen har fått någon överflödig lidande. Vi får inte mer lidande än det är nödvändigt. Vi ska alla bli Kristusvarelser, så kan man säga. För att bli detsamma får vi uppleva detsamma. Alltså inte i detaljen, men för att bli kärleksfulla Kristusvarelser må vi alla få den samma mängd lidande. Och några av dessa judar, de var ju mycket kompletta, men de har alltså haft någon blind fläck som behövde att korrigeras lite. Och så fick de alltså det där lidandet. Men många fick ju också skydd. Men alltså om du vill läsa lite mer i detalj, så är det alltså fjärde bandet av livets bok. Men i princip så kommer alla folk att uppleva, och alla individer, det samma. Och det är också lite högmod står för fall. Vi, det är ju mycket explicit, vi är Guds utvalda folk. Vi är bättre än de andra. Och vi vill inte gifta sig med de andra. De har ju försökt. Det är en herre här, der ska nog komma till dig, som blir lite orolig när jag säger det här. Men alltså, de har ju på så sätt faktiskt alltså känt sig bättre än alla andra människor. De vill inte blandas med dem. Fordi att vi var bättre. Och det var, och det ger ju då också lite nemesis eller lite karma, när man sätter sig själv högre än de andra och inte vill blandas med de andra. Så fick de ju faktiskt också det ödet, att de blev blandat med alla möjliga människor i alla andra länder, för de hade det högmodet. Men alla länder har det högmodet, alla individer har det. Så Martinus skulle aldrig ha gått in i en sådan analys, om den inte har varit generell. Men det der gjorde det intressant med jyderne, det var att de var före de andra. Og derfor blev det ligesom et tydeligt eksempel. Og så til slut skal jeg bare sige, at Martinus mente selv, at han var halvjyde. Og han havde jo faktisk også sådan der fast jydisk struktur. Brune øgon, knaldsvart hår. Og jeg tror, man mener, at Martinus mamma kom fra Tyskland. Og Martinus har sagt, jo, men jeg behøvede også en bra hjerne, så derfor tror jeg, at jeg også er af jydisk afstamning. For de har de bedste hjernerne. Og det skulle man jo også tro efter antallet Nobelpristagere. Men nu er det også kommet mange andre. Ja, du har nogle kommentarer.
Ja, hvor mye har den nuværende Israel lært sig af judernes øde? Jag menar, om man tänker på hur palestinierna blir behandlade, den stora höga muren som man har rest och... Alltså det verkar som att har man verkligen lärt sig
om ja. Frågan är hur mycket har Israel, hur mycket har landet lärt sig av den här historiska begivenhet? Och då ska man ju liksom lära att skilja på individerna och så på religionen. Om jag kommer ett exempel från biologin, så har man funnit försteningar av krebsdjur. Och biologerna säger, den här förstening, den är 200 miljoner år gammal. Mm. Och nu har vi hittat ett krebsdjur i djuphavet som ser precis som ut som den där försteningen. Och deras konklusion är, den här, när det är kräfta, heter det på svenska, kräfta, har inte utvecklats sig i 200 miljoner år. Kosmiskt sett är det ju inte de samma. Den som levde för 200 miljoner år har utvecklat sig mycket. Men nu är det en annan som har kommit in i den där kroppsformen. Eller när jag var barn på Jylland, det var mycket fattiga och man hade fem bröder, så fick jag först storbror ett vissa barnkläder, så blev han för stor. Så blev det broder nummer två som fick ta över hans kläder, man inte råd med att köpa nytt. Och när han växte ur de här barnkläderna, så kom det en lillebror som växte upp och stämde i det. Så kan man också säga, jydedomen, det är en religion. och den har med tann för tann och öga för öga att göra, så är det några individer av judarna, de har växt ur hämnden. Men så kommer det några nerifrån som tycker, ja men det är ju helt fint med. Så därför kan man liksom säga att staten Israel, eller säga religionen, den är på bestämt steg i utvecklingen i Martinus. Den går in för tann och öga för öga och hämnd. Men individerna, många av dem som har upplevt det under andra världskriget, de har kanske växt ur religionen. Men eftersom det fortfarande är många av dem, så kan det ju vara några som har kommit, så att säga, från naturreligioner och växt in. Mm. Så därför får man liksom skilja på de enstaka individerna, liksom de här kräftorna. De har en viss fysisk form, dem kan man använda ett visst tag, så växer man ur den formen. Men så kommer det yngre som kan använda den där formen. Och så är det också med vissa religioner, man kan växa ur en religion, och så kommer det nya in som är på våglänk med den. Det finns ju också många i Afrika som blir kristna nu, det är missionärer och sånt. Men då kommer det ju nya in i kristendomen. Och här i Sverige är det många som växer ur och blir humanister och materialister och ateister, de växer ur. Men så är det ju nya som i Asien och ja, speciellt Afrika och sånt, så är det ju många, der blir kristna. Så därför är det ju både det individuella planet, och så är det liksom landet eller religionen som står på ett visst trim. Så, ja men Einstein och Woody Allen och sånt, det var ju... Jag är fan av Einstein och Woody Allen och som jag tror de har växt ur den klassiska judendomen.
Absolut.
Men så är det ju andra som växer in, så där får man skilja lite på den individuella utveckling.
Mm.
Och man kan ju nästan säga då att religionen är en sorts förstening eller en sorts fossil. Det står det här i det gamla testamentet och det står det i skrifterna, så här är det. Så växer man ju ur det gamla testamentet och vissa växer in. Tack för idag. Nej. Okej.
Okay. Jag tänkte höra vad säger Martinus om att identifiera sig med rums- och tidsdimensionen och identifikationen med oändligheten och evigheten.
Ja, det blir frågat om vad säger Martinus om att identifiera sig med tid och rum och identifiera sig med oändligheten och sånt. Jo, men det skriver han väl mycket om. Han skriver bland annat om det i livets bok, bland 3 om 63 livssubstanser. Men det korta svaret är väl alltså att Martinus menar att man ska lära sig inte att identifiera sig med sin kropp. Och det är ju det helt stora problem för materialisterna. Man identifierar sig med sin kropp. Och ofta så identifierar vi oss också med vårt problem. Jag har problem, det är jag har problem. Men där har Martinus jo, vi har ett evigt, oändligt jag, som för tiden upplever det här. Men jag är det inte problemen. Det är jag som upplever vissa problem. Det är jag som har den här kropp. Jag är inte kroppen. Jag är inte mina tankar. Jag är inte mina problem. Jag har ett jag som upplever det här. Och det är ju en stor befrielse att komma in på den här kosmiska tänkningen. Att man liksom fattar, jag är inte min kropp. Jag är inte mina problem. Jag har en evig kärna som inte kan förändras. Martinus säger också, vi är kosmiska resenärer. Vi är eviga varelser. Vi är på en evig kosmisk resa genom universum. Och det är det samma jag som reser genom hela universum. Och för Martinus är det ju väldigt viktigt det här med att han försöker att lära oss att det vi ska identifiera oss med, det är jaget. Och han har ju den där treende strukturen, det finns ett symbol där på väggen, symbol nummer 6, det levande väsendet. Och det är ju jaget, det är det som är centrumsfornemmelsen. Då har jaget en övre medvetande och den har ett undre medvetande och den har alltså en kropp. Och det är ju det som när man är materialist, det är ju också, jamen, så är man sjuk, så är jag sjuk. Nej, det är jag som har en kropp som inte, det är jag som har midlertidigt ett verktyg som inte funkar så bra. Så det är en helt annat sätt att se på det. Jag just nu har mitt jag en defekt verktyg. Men då är det ju en stor befrielse att ha en sådan tanke. Jamen, jag är inte min sjuka kropp. Mitt jag är just nu i en upplevelse, där den ska uppleva igenom en defekt krop. Men jag är inte defekt. Jag är inte defekt. Jag har inte problem på så sätt. Men den får lov att uppleva det här i denna eviga resa igenom. Vi är alla eviga kosmiska resenärer. Tack för idag. Tack för intresset.